Our first subject for the afternoon then is the doctrine of election.
Det första ämne vi ska tala om denna eftermiddag är Bibelns lära om utkårelsen.
The doctrine of election has a very close relationship to the doctrine of conversion.
Läran om utkårelsen hör nära samman med läran om omvändelsen.
And any error in the doctrine of conversion,
och varje fel i läran om omvändelsen,
will also show up as an error in the doctrine of election.
Visar sig också som ett fel då i läran om utkårelsen.
And every error in the doctrine of election,
och varje fel i läran om utkårelsen,
will also show up as an error in the doctrine of conversion.
Går igen som ett fel i läran om omvändelsen.
And before we begin,
och innan vi börjar
to discuss this subject of election,
att tala om detta ämne utkårelsen,
it is well to remind ourselves,
är det bra att vi påminner oss om,
that in all the doctrines of the Bible we must always be guided by what the Bible says.
Att i alla bibliska läror ska vi låta oss styras av vad Bibeln själv lär.
We must always be careful to guard against any conclusions that human reason draws.
Vi ska alltid vara på vår vakt så vi inte drar slutsatser bara utifrån det mänskliga förnuftet,
which are in conflict with God's word.
Slutsatser som är i strid med Guds ord.
And this is especially important in the doctrine of election.
Och detta är i synnerhet mycket viktigt när det gäller läran om utkårelsen.
Because there is an apparent contradiction in the between the biblical doctrine of election and the doctrine of universal grace.
Ty det är en uppenbar motsägelse mellan läran om utkårelsen och läran om den allmänna nåden.
The Bible teaches us very clearly that all God wants all men to be saved.
Bibeln lär ju helt klart att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
There is simply no room for misunderstanding in the biblical wording.
Det finns inget utrymme för att missförstå här de bibliska orden.
The Bible not only says that God wants all men to be saved.
Bibeln säger inte bara att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
It clearly also says that he does not want anyone to be lost.
Den säger också helt klart att Gud vill inte att någon enda ska gå förlorad.
And yet at the same time the Bible teaches that God has elected certain men to salvation.
Och ändå så lär Gud Bibeln samtidigt att Gud har utvalt vissa människor till frälsning.
And the question that human reason always asks is this.
Och den fråga som då det mänskliga förnuftet alltid ställer är denna.
If God really wants to save all men.
Om nu Gud verkligen vill frälsa alla människor.
Why doesn't he elect them all?
Varför utväljer han då inte alla?
Some Lutherans have tried to solve that problem.
En del lutheraner har försökt lösa det här problemet.
By saying, well, all men are really elect.
Genom att säga alla människor är i verkligheten utkårade.
But the Bible again clearly says.
Men Bibeln säger återigen helt klart.
That few are elect.
Att det är få som är utvalda.
And again, if we say then that all men are elect,
om vi därför säger att alla människor är utvalda,
this clearly cannot be an interpretation of the biblical statement that few are chosen.
Så kan vi ju inte säga att det är en tolkning av detta bibelord som säger att få är utvalda.
Now, what shall we do when we are faced with such an apparent contradiction?
Vad ska vi då göra när vi står ansikte mot ansikte med en sån uppenbar motsägelse?
We can only repeat what the Bible says in these doctrines.
Det enda vi kan göra är att upprepa vad Bibeln själv säger i dessa lärofrågor.
And it is especially important before we discuss the doctrine of election.
Och det är i synnerhet viktigt innan vi går igenom läran om utkårelsen.
That we be clearly aware of the so-called Kur Alii problem.
Att vi är klart medvetna om det så kallade Kur Alii-problemet.
This is the problem that asks why are some saved rather than others.
Med detta uttryck menas varför är somliga frälsta och inte andra.
This really takes us back to the doctrine of conversion again.
Och det här tar oss därför tillbaka till läran om omvändelsen.
Just as we might ask, if God wants to save all men,
precis som vi kan fråga eftersom Gud vill frälsa alla människor,
why doesn't he save them all?
Varför frälsar han då inte alla människor?
If God wants to convert all men,
om nu Gud vill omvända alla människor,
why doesn't he convert them all?
Varför omvänder han då inte alla?
Just as well as we ask if God wants to save all men,
this are asking just, us just, like oh, exactly this oh, question. Okay.
If God wants to save all men,
om Gud vill frälsa alla människor,
why doesn't he save them all?
Varför frälsar han då inte dem alla?
Perhaps the problem can be made clear by a diagram.
Kanske vi kan göra problemet klart genom att teckna det så här på tavlan.
I always forget that these lectures are also being tape recorded.
Jag brukar glömma att de här föredragen spelas in.
And perhaps Dr. Erlandsson can explain as I draw the diagram what I am doing so that the people who are following these lectures by tape can make the same kind of diagram for themselves.
Och därför ska jag försöka förklara vad professor Becker gör här på tavlan så att de som bara lyssnar på bandet kan förstå vad det är frågan om.
We divide the page again into two columns.
Nu delar professor Becker här tavlan i två delar.
And we can title the one column God's effort to make men Christians.
Och som rubrik över ena halvan skriver han Guds ansträngning att göra människor till kristna.
God's attempt to convert men.
Guds försök att omvända människor.
The other column we might title man's resistance.
Och över den andra halvan sätter han rubriken människans motstånd.
The Calvinistic churches teach that God tries harder to save some men than others.
Nu lär den kalvinistiska kyrkan att Gud försöker mera intensivt att frälsa vissa människor än andra människor.
And so we may use two arrows to symbolize two groups of men.
Därför kan vi här använda två pilar som ska symbolisera två olika typer av människor.
The first arrow represents those who are elect.
Den första pilen symboliserar då de som är utvalda.
And the second arrow, those who are not elect.
Och den andra, de som inte är utvalda.
For the elect, the Calvinists say, God has special grace.
För de utvalda, säger kalvinisterna, har Gud en särskild nåd.
This grace is irresistible.
Och denna nåd kan ingen stå emot.
It always overcomes man's resistance.
Den övervinner alltid människans motstånd.
And we might indicate the power of that effort by the figure 110.
Och för att göra klart vilken kraft den ansträngning har skriver vi 110 över denna pil.
Common grace we might represent by an arrow which represents 90 pounds of pressure.
Men den andra gruppen är då utsatt bara för allmän nåd och den kan vi symbolisera med talet 90.
Both groups of men strive against God's desire to save them.
Men båda grupperna de strävar emot Guds ansträngningar att frälsa dem.
The Calvinists say that all men are totally depraved.
Kalvinisterna går med på att alla människor är helt syndafördärvade.
And therefore the resistance for all men is the same.
Och därför är motståndet hos alla människor detsamma. Och så skriver professor Becker 100 då för både den ena gruppens ansträngningar mot Gud och den andra gruppens.
Now if we look at that diagram on the board.
Och vi nu ser på den här teckningen på tavlan.
And think of these figures as being of the amount of pressure that's applied.
Och tänk nu att det här symboliserar den ja, pressure, det tryck som åstadkoms.
It is clear that the first group will be saved.
Då blir det ju klart att den första gruppen blir frälst eftersom pilen som går åt ena hållet har 110 och den som står emot är 100. Det kan inte stå emot då.
And the other group will be lost.
Men den andra gruppen går ju förlorad eftersom försöket att bli kristen är bara 90 men strävan emot är 100 och då blir de inte frälst.
And this is very logical.
Det här är alltså mycket logiskt i den kalvinistiska läran.
If we ask in Calvinism why are some men saved and others lost?
Så om man frågar en kalvinist varför blir vissa frälsta och inte andra?
We could very simply say God tries harder with some than with others.
Då blir svaret att Gud försöker intensivare med somliga än med andra.
He has greater grace for the one group than for the other group.
Han har större nåd för den ena gruppen än för den andra.
And therefore the one group is saved, the other group is lost.
Och därför blir den ena gruppen frälst men den andra går förlorad.
And there's no problem for human reason.
Och då är det inget problem längre för det mänskliga förnuftet.
The Roman Catholic doctrine may be diagrammed in the same way.
Den romersk-katolska läran kan vi illustrera på samma vis.
Roman Catholic Church says that God wants to save all men.
Den romersk-katolska läran säger att Gud vill frälsa alla människor.
And he tries equally hard with all men.
Och han försöker lika intensivt med båda grupperna. Och här ritar professor Becker grupp A som en pil och grupp B med en annan pil och 100% på båda.
But the Catholic Church says that men do not all resist in the same way.
Men så kommer vi då till andra sidan av tavlan här där vi har människans motstånd.
They say some men resist, others.
Och då säger katolikerna att motståndet är olika här. En viss grupp står emot mera än andra.
And this we may represent by in this case writing the figure 110 on one arrow and the figure 90 on the other arrow.
Och de som då står emot mera, då kan vi skriva 110 på den pilen och de som motstår mindre skriver vi 90.
And again it is clear that group A in this case will be saved.
Och återigen blir det klart att Grupp B.
Grupp A will be lost. Yeah.
Ja, så blir det här klart att grupp B kommer att gå förlorad eftersom motståndskraften är 110 och kraften att bli frälst 100.
And group B is going to be saved.
Grupp B kommer att bli frälst eftersom motståndskraften är 90 men kraften att frälsa dem är 100.
And we can answer the question very easily. Why are some saved rather than others?
Och då kan man lätt svara på frågan varför blir vissa frälsta och inte andra?
By saying that some men resist more than others.
Genom att svara att det finns vissa människor som gör mera motstånd än andra.
Although the Roman Catholic Church is inclined to say some men do more good works than others.
Fastän ju den romerska kyrkan ofta säger att vissa människor gör mera goda gärningar än andra.
And synergists often say some men resist more than others.
Men synergister säger ofta att vissa människor står emot mer än andra.
They say that some men resist maliciously.
Man säger att vissa människor står emot i illvillighet.
And others resist only naturally.
Men en del står emot bara av naturliga skäl.
The one who resists only naturally, they can be saved.
Och de som bara står emot utifrån naturen, de kan bli frälsta.
But those who resist maliciously,
men de som gör motstånd utifrån illvilja,
these the Holy Ghost cannot save.
De kan inte den helige ande frälsa.
But obviously this answer also is not in agreement with the Bible.
Men vi ser att båda svaren, både kalvinistiskt och romerskt svar, strider mot den heliga skrift.
The Calvinistic answer denies the doctrine of universal grace.
Ty den kalvinistiska läran strider eller förnekar Bibelns lära om den allmänna nåden.
And the Roman Catholic and synergistic doctrine denies the doctrine of grace alone.
Och den romersk-katolska läran och den synergistiska läran förnekar Bibelns lära om nåden alena.
The Bible teaches, however, that God loves all men equally.
Och nu ska vi ta fram vad Bibeln är. Bibeln lär att Gud älskar alla människor lika mycket.
And so we may indicate this by two arrows, both of which carry the symbol 100.
Och då skriver vi därför två pilar och det blir talet 100 på båda pilarna.
We may also describe the resistance of both groups of men by two arrows, both of which carry the same figure.
Och så beskriver vi då människans motstånd mot Guds nåd och det är också lika stort för båda, alltså 100 på båda pilarna.
So in this case, God's grace is the same for all.
Så vi ser alltså att Guds nåd är intensiv för båda.
And man's depravity is the same for all.
Och människans fördärv är lika stort för båda.
God loves all men.
Gud älskar alla människor.
And all men by nature hate God.
Men alla människor, de hatar Gud av naturen.
But if we diagram it in this way,
men om vi nu skildrar det på tavlan på det här viset,
according to human reason, nothing ought to happen.
Då kan ju ingenting ske enligt det mänskliga förnuftet.
Because if you push with 100 pounds of pressure from one direction,
till om det nu kommer en kraft på 100 från ena hållet,
and exactly 100 pounds from the other direction,
och lika mycket kraft 100 från andra hållet,
you should get a complete standstill.
Då blir det absolut stilla. Det rör sig inte åt något håll.
So perhaps we could use a different diagram.
Så därför kanske vi ska teckna det lite annorlunda då.
Which will still keep the biblical doctrine clear.
Vi kan göra en teckning som också stämmer med Bibelns lära.
We can leave the power of God the same for both groups by making both arrows carry a figure of 110.
Vi skildrar då Guds ansträngning att göra människan till kristen som två pilar för olika grupper och det blir 110 i kraft på båda pilarna.
And the both groups of men, the resistance of both groups may be indicated by the figure 9.
Och så kan vi då skildra människans motstånd, olika grupper. Vi gör två pilar och skriver kraft 90 på vardera.
So this figure 2 would keep be true to the biblical doctrine.
Då kan vi säga att också den här bilden är sann mot den bibliska läran.
The grace of God is the same for both groups.
Guds nåd är densamma för båda grupperna.
And the resistance for both groups is the same.
Och motståndet hos båda grupperna är lika stort.
But in this case, both groups really ought to be saved.
Men skildrar vi så här, så bör ju båda grupperna bli frälsta.
And there are some who come to that conclusion and say that finally all men are going to go to heaven.
Och det är en del som drar den slutsatsen, till slut kommer alla människor att hamna i himlen.
But that evidently also is not correct.
Men det är ju helt uppenbart icke bibliskt.
Because the Bible tells us that there are few that find the way to eternal life.
Till Bibeln säger oss klart att det är få som finner vägen till evigt liv.
So there's perhaps another way out.
Då kanske vi kan göra ett tredje försök.
We will still keep the effort of God the same by giving those two arrows that represent God's effort, the figure 90.
Vi ritar återigen två pilar som representerar Guds ansträngningar att göra dem kristna och sätter kraften 90 på båda pilarna.
And thus we will keep the grace of God the same for both groups.
Och då får vi alltså samma nåd och samma kraft för båda grupperna.
And the resistance of the two groups can be kept the same by giving them the figure 110.
Och så skildrar vi då motståndet hos två olika grupper med pilar emot nåden, och motståndet sätter vi då som 110 och lika för båda.
But in this case, according to the laws of reason, both groups ought to be lost.
Men enligt nu att förnuftets lagar, så måste ju konsekvensen bli att båda grupperna går förlorade.
All three diagrams, the last three diagrams, all would be faithful to the teaching of the Bible.
Det är så att de här tre sista teckningarna, de är alla sanna mot Bibeln.
Because they keep the grace of God the same in every case.
Så de bevarar nåden lika stor och densamma för båda, för alla.
And they keep the resistance of man the same in every case.
Och den bevarar människans motstånd detsamma också i alla fall.
And yet we know from the Bible that the one group is saved and the other group is lost.
Men likväl vet vi ju från Bibeln att ena gruppen blir frälst, den andra gruppen går förlorad.
And there simply is no way that human reason can find an answer to that problem.
Och det är helt enkelt så att det mänskliga förnuftet kan icke finna något svar på detta problem.
But we simply keep on teaching what God's word says.
Men vi fortsätter helt enkelt att lära det som Guds ord lär.
We say that God wants all men to be saved.
Vi säger att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
And nobody is ever lost because Jesus did not die for him.
Och ingen människa, inte en enda, går förlorad därför att inte Jesus har dött för henne.
Nobody is ever lost because God did not forgive his sins.
Ingen går någonsin förlorad därför att Gud inte har förlåtit.
Nobody is ever lost because the Holy Ghost does not want to make a Christian out of him.
Ingen går någonsin förlorad därför att den helige ande inte ville göra den människan till en kristen.
But if a man is lost, it's only because he has resisted God's grace.
Men om en människa går förlorad, så är det uteslutande därför att hon har stått emot Guds nåd.
On the other hand,
å andra sidan,
no man is ever saved because he was not totally depraved.
Så blir aldrig någon människa frälst därför att den människan inte var helt fördärvad.
Nobody is ever saved because he was better than the other person.
Ingen blir någonsin frälst därför att han eller hon är bättre än andra.
Nobody is ever saved because he resisted less by nature than the other.
Någon blir aldrig frälst därför att han eller hon av naturen stod emot mindre än andra.
But he is saved only because God was gracious to him.
Utan han är frälst bara därför att Gud har varit nådig mot henne.
So we can answer the question, why are some men saved rather than others?
Så vi kan alltså besvara frågan, varför blir vissa människor frälsta och inte andra?
If we divide the question in half,
om vi delar upp frågan i två,
we can say why are some men saved?
Varför blir vissa människor frälsta?
Because God is, and we can answer because God is gracious to them.
Och svaret blir därför att Gud är nådig mot dem.
And we can ask why are the others not saved?
Och så kan vi fråga varför blir de andra inte frälsta?
And we can say because they resisted God's grace.
Och svaret är de har stått emot Guds nåd.
If we stop there, we're in no trouble.
Om vi stannar där, så kommer vi inte något problem.
But the minute we ask any more questions,
men den stund vi ställer fler frågor,
we have trouble with human reason.
Så får vi problem återigen med det mänskliga förnuftet.
You see, if somebody asks us why are some men saved,
om någon frågar varför blir vissa frälsta,
We answer because God is gracious to them.
Så svarar vi därför att Gud är nådig mot dem.
And they say to us, well, isn't God gracious to all men?
Men då säger de, men är inte Gud nådig mot alla människor då?
And we say, yes, God is gracious to all of them.
Och då svarar vi, jo, Gud är nådig mot alla människor.
Well, if God is gracious to all men, why doesn't he save the others?
Men då säger man, om han är nådig mot alla, varför frälsar han då inte de andra?
And we say, because they resist.
Och då svarar vi därför att de står emot.
And then they can ask us, but don't all men resist?
Och då kan de fråga, men gör inte alla människor motstånd?
And we have to say yes.
Och då måste vi svara jo.
And then they say, well, why aren't they lost then?
Men då säger de, varför går de förlorade då?
You say, because God was gracious to them.
Och då säger, why are they not lost? Ja, så varför går de inte förlorade? Jo, därför Gud var nådig mot dem.
And we say, because God was because God was gracious to them. They said, but isn't God gracious to all men?
Men då säger man, inte Gud nådig mot alla människor?
We say yes.
Då säger vi jo.
So why aren't they all saved?
Men varför blir då inte alla frälsta?
And so you keep on going around in circles without ever coming to an end.
Och så kan du fortsätta att gå runt som en cirkel utan att komma till ett slut.
This has often been called the cross of the Lutheran theologian.
Och det här brukar kallas ofta korset för de lutherska teologerna.
Now the Calvinist doesn't have the problem.
Men kalvinisten har inte något problem här.
He knows why some men are saved, others are lost.
Han vet varför, kalvinisten vet varför vissa blir frälsta och inte andra.
He simply says God never did want to save them all.
För han säger Gud ville inte frälsa alla.
But we know that's not in agreement with the Bible.
Men vi vet att detta strider mot Bibeln.
And it's no problem for the Roman Catholic theologian.
Och det finns inget problem heller för den romersk-katolska teologen.
Or for the synergistic Lutheran.
Eller för den synergistiska lutheranen.
Because he can always say some men are better than others.
Ty de kan alltid svara vissa människor är bättre än andra.
But then we are not saved by grace.
Men då är vi inte frälsta av nåd.
We are saved at least partially by something that we do.
Vi är frälsta åtminstone till en del av det som vi själva gör.
Some people say no, we're not saved by anything we do.
Men då säger vissa människor nej, vi är inte frälsta genom något som vi gör.
We are just saved by something we don't do.
Utan vi frälsas av någonting som vi inte gör.
We don't resist as much as the others.
Vi har inte stått emot lika mycket som de andra.
But if that were true, then we could say, then we could boast.
Men om det var sant då kunde vi verkligen berömma oss.
We could say I became a Christian because I didn't resist as much as those people who do not become.
Och då kan man säga jag har blivit en kristen därför att jag gjorde inte lika mycket motstånd som de där andra som inte är kristna.
But Paul says by grace are ye saved through faith.
Men Paulus säger av nåd är ni frälsta genom tron.
And that not of yourselves.
Och detta icke av er själva.
It is a gift of God.
Guds gåva är det.
Lest any man should boast.
Så att ingen människa ska skryta berömma sig.
And so we simply have to let this doctrine stand.
Och därför måste vi helt enkelt bara låta läran stå.
God wants all men to be saved.
Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
And all men are equally guilty.
Och alla människor är lika skyldiga.
So if somebody is lost, it will never be because there is a lack of grace in God for him.
Så om någon går förlorad, så är det inte därför att det saknas nåd för honom hos Gud.
And if someone is saved, it's never because he was not as totally depraved as the others.
Om någon blir frälst, så är det inte därför att han inte var lika fördärvad som andra.
Should we stop for a question? We have a question. Duck with a problem.
I stopped the phone, did I?
So shall we continue?
If we are clear on this, if we are,
om vi klarar nu över detta,
then we should have not too much problem with the doctrine of election.
Då får vi inga problem med läran om utkårelsen.
The doctrine of election does not help us to solve this problem.
The doctrine of
election does not help us to solve this problem.
Läran om utkårelsen hjälper oss inte att lösa det här problemet.
The purpose of the doctrine of election is not to tell us why we are saved.
Syftet med läran om utkårelsen är att lära oss varför vi blir frälsta.
It does not tell us that we are saved.
Den säger inte att vi är frälsta.
If I want to know whether I am saved,
om jag vill veta om jag är frälst,
I don't go to the doctrine of election.
Då ska jag inte gå till läran om utkårelsen.
I go to those passages in the Bible which say that Jesus has saved all men.
Utan då ska jag gå till de ställen i Bibeln som säger att Jesus har frälst alla människor.
And I know that he has saved me.
Och då vet jag att han har frälst mig.
On the basis of the bare or naked word of God.
På grundval av Guds nakna och tydliga ord.
If I were to know whether Jesus died for me.
Om jag vill veta om Jesus dog för mig.
I don't go to the doctrine of election.
Då ska jag inte gå till läran om utkårelsen.
I go to those passages of the Bible which say that he died for all men.
Utan jag går till de ställen i Bibeln där han säger att han har dött för alla människor.
And I know that he died for me.
Och då vet jag att han har dött för mig.
If I want to know whether my sins are forgiven,
om jag vill veta om mina synder är förlåtna,
I don't go to the doctrine of election.
Så går jag inte till läran om utkårelsen.
I go to those passages in the Bible that tell me that the sins of the whole world have been taken away by the Lamb of God.
Utan då går jag till de ställen i Bibeln som säger mig att hela världens synder har tagits bort genom Lammets blod.
That he is the propitiation for the sins of the whole world.
Att han är försoningen för hela världens synder.
And that God for his sake has forgiven us all, has forgiven all men their sins.
Och att Gud för hans skull har förlåtit alla människor deras synder.
And on the basis of those bare words of God again.
Och på grundval av dessa nakna Guds ord.
I know that my sins are forgiven.
Vet jag att mina synder är förlåtna.
And if I want to know whether the Holy Ghost wants to make a Christian out of me.
Om jag vill veta om den helige ande vill göra mig till en kristen.
Whether the Holy Ghost wants to take me to heaven.
Om den helige ande vill ta mig till himmelen.
I don't go again to the doctrine of election.
Så går jag återigen inte till läran om utkårelsen.
But I go to those passages of the Bible that tell me that the Holy Ghost wants to save all men.
Utan då går jag till de ställen i Bibeln som säger mig att den helige ande vill frälsa alla människor.
And on the basis of those bare words of God again,
och på grundval av dessa nakna Guds ord återigen,
I know that God wants to save me.
Vet jag att Gud vill frälsa mig.
And he wants to take me to heaven.
Och vill ta mig till himmelen.
That is why the 11th article of the Formula of Concord.
Det är varför anledningen till att 11:e artikeln i Concordieformeln,
which deals with the doctrine of election,
som handlar om läran om utkårelsen,
says that we should always find our assurance in the universal promises of God's grace.
Säger att vi alltid ska söka vår visshet i Guds allmänna löften om nåd.
But instead of saying that God has elected all men,
men istället för att säga att Gud har utvalt alla människor,
we should simply say that Christ died for all men.
Ska vi helt enkelt säga att Kristus har dött för alla människor?
That God has forgiven the sins of all men.
Att Gud har förlåtit alla människors synder.
That God wants all men to be saved.
Att Gud vill att alla människor ska bli frälsta.
When Dr. Martin Luther was in the monastery,
när Luther var i klostret,
he was troubled by the doctrine of election.
Så hade han problem med läran om utkårelsen.
He had what might be called a Calvinistic view.
Han hade vad man kan säga en kalvinistisk syn då.
And he was sure that he was not one of God's elect.
Och han var så säker på att han var inte en av Guds utvalda.
And he spoke of this problem to his confessor, Dr. Staupitz.
Och så talade han om detta problem med sin vad säger man på svenska? Biktfar är Dr. Staupitz,
who was the head of the monastery,
som var ju chef för klostret.
And Dr. Staupitz said to Luther,
och Dr. Staupitz sa till Luther,
Brother Martin,
broder Martin,
first find yourself in the wounds of Christ.
Först ska du finna dig själv i Kristi sår.
And then you can be sure of your election.
Och sedan kan du bli viss om din utkårelse.
And Luther never forgot that advice.
Och detta råd glömde aldrig Luther.
Staupitz never became a Lutheran.
Staupitz blev aldrig själv en lutheran.
But Luther sat beneath that abominable monk's cowl. Beneath that abominable monk's cowl. That monk's cowl, cowl is his, you know, his hood.
Kåpa, yeah. Is it? Uh-huh. Yeah, no. Ja, under denna munkkåpa.
Beat a truly evangelical heart.
Där slår ett sant evangeliskt hjärta.
And this is still a good Lutheran advice to this day.
Ja, detta är alltjämt ett gott lutherskt råd den dag i dag är.
The doctrine of election is profitable only to people who are Christians.
Läran om utkårelsen är gagnrik och trösterik bara för kristna.
For the unbeliever, the doctrine of election is pure law.
För de otroende är läran om utkårelsen rena rama lagen.
It can never bring him any comfort.
Det ger dem ingen tröst.
But for a believer it is a wonderful comfort.
Men för en troende är det en underbar tröst.
And a wonderful defense against any attack on the doctrine of salvation by grace.
Och ett underbart försvar för varje, mot varje attack på läran av nåd alena. Frälsning av nåd alena.
Probably the The best way that I know of to present the doctrine of election.
Och förmodligen det bästa sättet att presentera läran om utkårelsen som jag känner till.
Is simply to go to the passages of the Bible that speak of it.
Är att helt enkelt gå till de ställen i Bibeln som talar om utkårelsen.
And go through these passages.
Och läsa igenom alla dessa ställen.
The first passage I would like to discuss with you is found in the first chapter of the letter to the Ephesians.
Det första stället jag vill att vi ska titta på är i Efesierbrevet 1.
In verses 3 to 6.
I verserna 3 till 6.
Let's read the whole section first.
Vi kan läsa det hela detta avsnitt först. 3-6. Välsignad vare vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse, så som han ju för en världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig, genom Jesus Kristus efter sin viljas behag, den nådes härlighet till pris varmed han har benådat oss i den älskade.
In the first place, Paul begins where Staupitz told Luther to begin.
För det första så börjar Paulus här där Staupitz sa att Luther skulle börja.
Paul says, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ."
Paulus börjar med att säga, "Välsignad vare vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse."
In other words, he reminds the Ephesian Christians that they have salvation in the Savior.
Med andra ord så påminner han de kristna i Efesus att de har frälsning i Frälsaren.
They have forgiveness for their sins.
De har förlåtelse för sina synder.
They have all the spiritual blessings that the Lord Jesus Christ earned for them.
De har all den himmelska välsignelse som Kristus har förtjänat åt dem,
which he brought to them from heaven.
Som han har fört till dem från himmelen.
And then he says that we have these blessings.
Och sedan säger han att vi har dessa välsignelser.
In accord with this fact that God has chosen us in Christ before the foundation of the world.
I enlighet med det faktum att Gud har utkorat oss i Kristus före världens grundläggning.
In other words, God has elected us to be his own.
Med andra ord, Gud har utkorat oss att vara hans egna.
He has elected us that we should be holy and without blame before him in love.
Han har förutbestämt oss att vara heliga och utan brist inför honom.
We ought to note here,
och vi bör lägga märke till här,
that God has chosen us so that we would be holy.
Att Gud har utvalt oss så att vi ska vara heliga.
He did not choose us because he saw something in us.
Han utvalde alltså oss inte därför att han såg någonting hos oss.
The Catholic Church often says that God looked ahead in time.
Den katolska kyrkan säger ofta att Gud såg i förväg, i fram i tiden.
And in his omniscience he knew which people would do good works.
Och i sin allvetenhet kunde han då i förväg veta vilka människor som skulle göra goda gärningar.
And he saw which people would not do good works.
Och han kunde se vilka människor som inte skulle göra goda gärningar.
And those of whom he saw that they would be good, that they would do good works.
Och de som han såg skulle komma att göra goda gärningar.
He chose to be his own.
De utvalde han att bli hans egna.
And the others he allowed to go to hell.
Men de andra tillät han gå till helvetet.
Because they did not do good works.
Ty de gjorde ju inte goda gärningar.
In other words, God chose them because he saw that some of them would be holy.
Med andra ord så utvalde Gud dem därför att han såg att de skulle bli heliga.
And thus they are chosen not to be holy, but because they were holy.
Alltså utvaldes de inte därför att de skulle bli heliga, utan därför att de var heliga.
It is clear that in Paul's view of election,
men Paulus lär något annat om utkårelsen.
Election comes first.
Utväljelsen kommer först.
And then the holiness of God's people comes as a result of their election.
Och sen kommer Guds folks helighet som ett resultat av deras utkårelse.
In other words, we receive the forgiveness of sins.
Med andra ord, vi mottar syndernas förlåtelse.
Become believers who accept the forgiveness of sins.
Och vi blir troende som tar emot syndernas förlåtelse.
Because God from eternity chose us for this.
Eftersom Gud av evighet utvalde oss för detta.
The synergists often say that God looked ahead in time.
Men nu säger synergisterna ofta att Gud såg i förväg framåt i tiden.
And he saw which people would resist too much.
Och han kunde då se vilka människor som skulle göra för mycket motstånd.
And he saw which people would not resist so much.
Och han kunde se vilka som inte skulle komma att stå emot så mycket, lika mycket.
And those of whom he foresaw that they would not resist.
Och de som han förutsåg inte skulle göra motstånd.
Those he elected to be his own.
De utvalde han att bli hans egna.
But again, if that were the case,
men återigen, om detta vore fallet,
men's works would be the basis of their election.
Så skulle människors gärningar vara grundvalen för deras utkårelse.
Man's faith would be the basis of his election.
Människans tro skulle vara grundvalen för utkårelsen.
But it is clear from the next words,
men det är klart från följande ord i texten,
that God from eternity decided to make Christians out of us.
Att Gud av evighet beslöt att göra kristna av oss.
In verse 5,
i vers 5,
Paul says that these people who were chosen by God,
att dessa, säger Paulus, att dessa människor som var utvalda av Gud,
were predestined to the adoption of children by Jesus Christ to himself.
Var predestinerade eller förutbestämda till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus.
This simply means that God decided in eternity that he would make these people his children.
Det betyder helt enkelt att Gud av evighet beslöt att dessa människor ska han göra till sina barn.
But children of God are believers.
Men Guds barn, det är ju de troende.
When God decided to make children out of these people.
När Gud beslöt att göra av dessa barn barn.
He decided to make believers out of them.
Så beslöt han att göra troende av dem.
And Paul says that all of this happened according to the good pleasure of his will.
Och Paulus säger att allt detta skedde efter sin viljas behag. And it's 6 minutes.
And in other words, not according to their good works.
Alltså inte bara enligt deras egna goda gärningar.
Not according to their response.
Inte alls genom på grund av deras svar.
But only in accord with the good pleasure of his will.
Utan uteslutande efter sin viljas behag.
We might say that God decided in eternity to make believers out of these people.
Vi kan säga att Gud av evighet beslöt att göra troende av dessa människor.
Just because it pleased him to do that.
Helt enkelt bara därför att det behagade honom att göra det.
And therefore Paul says in verse 6.
Och därför säger Paulus i vers 6.
That all this was done to the praise of the glory of his grace.
Att allt detta gjordes till pris för hans nådesärlighet.
In other words, Paul says that the doctrine of election ought to set the grace of God before us in a very clear way.
Med andra ord så visar Paulus att läran om utkårelsen bör ställas framför oss som till Guds ära.
So that we might praise him for being such a gracious God.
Så att vi prisar honom för att han är en så nåderik Gud.
A very common objection that we hear to this Lutheran doctrine of election.
En mycket vanlig invändning som vi hör om denna lutherska lära
is this.
Är denna.
People ask us, do you mean to tell me that we become Christians only because God decides to make us Christians?
Menar du att vi blir kristna bara därför att Gud har beslutat att vi ska bli kristna?
And we say yes.
Och då svarar vi ja.
They say that can't be.
Men så kan det ju inte vara, svarar man då.
Because then you don't have anything to say about it.
För då har du ju ingenting att säga till om.
There's nothing you can do about becoming a Christian.
Då kan ju inte du göra någonting åt att bli kristen.
I would simply say, well, don't you believe in salvation by grace?
Och då svarar jag, ja men tror du inte på frälsning av nåd?
See, when you say we are saved by grace, what do you mean by that?
När vi säger att vi frälses av nåd, vad menar du då egentligen?
Do you mean that we had something to do with this?
Menar du att vi har någonting att göra med det här?
Do you think that we are Christians because of something good in us?
Menar du att vi är kristna därför att det finns något gott hos oss?
So if the doctrine of election makes it clear that we had nothing to do with it,
så om läran om utkårelsen gör det klart att vi har ingenting att göra med detta,
then it makes clear that our salvation is purely a matter of God's grace.
Då gör det ju det klart för oss att frälsningen är helt och hållet en fråga om Guds nåd.
So what is looked upon as an objection to this doctrine,
så vad man betraktar som en invändning mot denna lära,
is really a wonderful aspect of this doctrine.
Det är själva verket en underbar aspekt av denna lära.
You see, the doctrine of election answers the question for me, why am I a Christian?
Läran om utkårelsen svarar alltså på den här frågan, varför, hur kommer det sig att jag är en kristen?
The sinful human heart is always inclined to boast.
Det syndiga mänskliga hjärtat är alltid benäget att berömma sig.
And men will say, oh, I'm a Christian because I am brighter than other people.
Och man vill säga, jag är en kristen därför att jag är smartare än andra.
We may not say it just that way.
Kanske vi inte uttrycker oss så.
But sometimes you hear Christians say, how can they be so stupid as to reject the word of God?
Men ibland kan man höra en del säga, hur kan de vara så dumma så att de förkastar Guds ord?
You see, when you say it that way,
men när du uttrycker det så,
you're really implying that we weren't that dumb.
Då innefattar du att vi var ju inte så dumma.
And so we are saved because we were brighter than they.
Och därför så har vi blivit frälsta därför vi var inte lika dumma.
Or the human heart says, oh, I didn't resist as much as they did.
Eller det mänskliga hjärtat kan säga, ja, men jag har inte gjort lika mycket motstånd som dem.
And so again we can boast.
Och så kan vi berömma oss igen.
By those terrible people, they resisted the Holy Ghost.
Men de där förskräckliga människorna, de har stått emot den heliga anden.
But I didn't.
Men jag gjorde det inte.
Or those terrible people, they resisted the Holy Ghost maliciously.
Eller de där förskräckliga människorna, de har stått emot anden i illvilja.
I only resisted him naturally.
Men jag har stått emot honom bara utifrån naturen.
Or some Christian might say, I am a Christian because I did more works.
Eller en kristen kan säga, jag frälste för att jag har gjort mera goda gärningar.
And they didn't do good works.
And
that's why they're lost.
Och därför är de förlorade.
But in every case, the human heart is boasting.
Men i alla dessa fall så vill det mänskliga hjärtat berömma sig.
I really ought to, when I ask myself this question, why am I a Christian?
När jag frågar mig själv, varför är jag en kristen?
Then I ought simply to say, because God in his wonderful grace determined from eternity to make a Christian out of me.
Så bör jag svara, och därför att Gud i sin underbara nåd beslöt av evighet att göra mig till en kristen.
And if somebody says, well, that means you didn't have anything to do with it.
Men då säger någon, ja, men det betyder ju att du inte har gjort någonting.
Say, yeah, that's right.
Och då svarar jag, ja, just det.
I am saved to the praise of the glory of his grace.
Jag är frälst till priset av hans ära.
See, as long as you don't talk about the other people,
så länge du inte talar om andra människor,
you ought to have no problem with this doctrine at all.
Så har du inget problem med den här läran alls.
I would much rather teach the doctrine of election to 6-year-old children than to grown-up people.
Jag vill hellre tala om den här läran om utkårelse för 6-åringar än för vuxna.
Because children usually have no problem with it.
Till barn har i regel inget problem med denna lära.
You simply tell them that God loves them.
Du säger bara åt dem, Gud älskar er.
And long before they were born, God decided that he would make Christians out of them.
Och långt innan de föddes beslöt Gud att göra dem till kristna.
And they simply believe that.
Och de tror det helt
and
enkelt.
Thank God for it.
Och tackar Gud för det.
It's only when our reason begins to inject all kinds of other questions.
Det är bara när vårt förnuft börjar att göra massa invändningar.
And we start asking about the other people who are lost.
Och börjar ställa frågor om de andra människorna som går förlorade.
That the doctrine of election begin to cause us problems.
Det är då som läran om utkårelsen börjar att skapa problem för oss.
But the doctrine of election has nothing to do with those people.
Men läran om utkårelsen har inget att göra med de människorna.
It's for people who have found themselves in the wounds of Christ.
Utan det är ju för människor som har funnit sig själva i Kristi sår.
And if somebody asks me, doesn't God want to save those other people too?
Om då någon frågar, men vill inte Gud frälsa också de här andra människorna?
I say, yes, God wants to save all men.
Så svarar jag, jo, Gud vill frälsa alla människor.
I know that Jesus died for them.
Och jag vet att Jesus har dött för dem.
I know that God has forgiven their sins.
Och jag vet att Gud har förlåtit deras synder.
I know that the door of heaven stands open for them.
Jag vet att himmelens dörr står öppen för dem.
I know the Holy Ghost wants them to be saved.
Och jag vet att den helige ande vill att de ska bli frälsta.
But for some reason that I don't understand,
men för något skäl som jag inte förstår,
they are lost.
Så går de förlorade.
I know they are lost because they resist.
Och jag vet att de går förlorade därför att de står emot.
But I don't understand that because I know that by nature I'm just as bad as they are.
Men jag förstår det inte, för jag vet av naturen att jag är lika dålig som dem.
And I should have gone to hell too.
Och jag skulle också hamnat i helvetet.
But in his wonderful grace,
det bara nåd gjorde han mig till en kristen.
And he did that for most of us when we were babies.
Och han gjorde detta för oss när vi var små.
Did him through holy baptism.
Han gjorde oss till till troende på honom i det heliga dopet.
And we surely had nothing to do with that either.
Och vi hade inget att göra med det heller.
We weren't baptized because we resisted less.
Vi blev inte döpta därför vi made up our choice.
We were not baptized because we chose to be baptized.
Vi blev inte döpta därför att vi motstod mindre eller avgjorde oss.
And sometimes people say to us,
Och när ibland människor säger till oss,
well, the only reason you're a Lutheran is because your parents were Lutheran.
Det enda skäl att du är en lutheran är att dina föräldrar var lutheraner.
When I used to hear that,
när jag hör sånt,
I always reacted negatively.
Då reagerar jag negativt.
And I would always say, no sir, I'm a Lutheran because I believe what the Bible says.
Jag vill då säga nej, jag är en lutheran därför jag tror vad Bibeln säger.
But nowadays, if people say to me, the only reason you're a Lutheran is because you had Christian parents.
Men om de nu säger det enda skäl till att du är en kristen lutheran är att du hade kristna föräldrar.
And I say, isn't that wonderful?
Och då svarar jag, ja, inte det underbart.
That's one of God's gracious gifts to me too.
Det är en av Guds största gåvor till mig också.
That he let me be born in a Christian family.
Att han lät mig födas i en kristen familj.
Where I was brought to holy baptism by Christian parents.
Där jag föddes till det heliga dopet av kristna föräldrar.
That was God's eternal election for me too.
Det var Guds eviga utkårelse för mig också.
Just that.
Ja, då.
Så.